Viaplay F1 podcast är tillbaka. Det är ny vecka och vi kommer allt närmare en Formel 1 premiär. Det är bara drygt 2 veckor kvar. Vi ska titta lite närmare på hur den här inledningen på den här konstiga säsongen kan komma att se ut. Sett till hur det har sett ut i tidigare år när man har kört och så vidare. Vi pratar lite grann om vad som har hänt sedan man körde testerna. Det känns ju nästan konstigt att prata om hur styrkeförhållandena var under testerna när vi nu närmar oss en premiär, för det har ju varit så oerhört mycket som har hänt däremellan. Vanlig kalenderuppdatering givetvis, för den är ju lite svävande trots allt, med 2 stycken Österrike-race då till att börja med, därefter Ungern, 2 stycken Silverstone, Belgien, Italien och Spanien. Det är det som finns just nu då, sen får vi se vad som händer. Vi pratar vidare om att Bahrain erbjuder sig att köra 2 olika konfigurationer, eller snarare att Formel 1 vill ha 2 olika konfigurationer om man kör 2 race i Bahrain. Vi vet att kvalrace och omvänd startordning fortfarande är på tapeten, men inte förrän till 2021 hur man nu ska kunna få igenom det. Stort avbräck också för Mercedes nu när deras motorchef Andy Cowell meddelar att han vill göra andra saker. Erik Stenborg, god förmiddag.
God förmiddag till dig själv.
Tack så mycket. Lite skönt med moln på himlen idag faktiskt. Det har ju varit otroligt fint väder. Det är ju en av fördelarna med den här krisen som vi har. Det är att man spenderar så mycket tid hemma då. Att vi har haft en fantastisk sommar så här långt.
Mm. Men snart är det slut. Om drygt 2 veckor så stänger vi in oss i mörka rum.
Exakt. Och det blir ju lite annorlunda då, eftersom det mesta av det kommer ju att ske på hemmaplan då. När det gäller det redaktionella arbetet runt Formel 1 och planeringen runt omkring de här sändningarna och informationen från FOM börjar så sakteliga att komma in på redaktionen, eller hur?
Mm, det gör det, och det är liksom, på något sätt så är det lite, det här är min 12:e F1-säsong. Så att man har, på något sätt så är det vissa så här triggers som kommer, och då är det när det börjar komma dokument från FOM, då fattar man att nu börjar det närma sig på riktigt. Nu är de här dokumenten lite annorlunda från hur de brukar se ut då. Men det är mycket sådana här guidelines för hur man ska genomföra sånt här och så vidare. Och så, ja, det är väl inte så mycket man som varken jag kan avslöja eller som är speciellt intressant att avslöja. Men just det faktum att det kommer information betyder ju att we're on. Mm. För första racet.
Sky har ju meddelat att man kommer att vara på plats. Sky i Storbritannien då, eller Sky UK. Det kommer alltså att finnas en del tv-kanaler på plats då i depån. Men ytterst få ifrån varje sändande kanal.
Mm, exakt, och det är det här lite, det är jättebegränsat. Så det de man normalt sett kanske har sett dem göra med, de har ju liksom 60 pers på plats och sånt där. Nu är vi nere på typ 3 totalt från varje broadcaster. Och jag tror att min känsla där är att är man på plats så är man på plats för att visa sig att man är där. Inte för att faktiskt kunna genomföra speciellt mycket jobb, eftersom vi får inte kommentera på plats till exempel. De som är på plats har ingenstans att vara riktigt, utan för det finns inget mediacenter att vara i, det finns inga hospitalities hos teamen och inte heller några kommentatorshytter. Så då är det liksom, ja, det är någon barack i TV compound någonstans då som man kan husera sig och sånt där. Men jag tror att det är mer än att kunna krydda med och säga att kolla vad tomt det är här.
Ja, och jag kan tycka att det finns en poäng också från Formel 1-sida att släppa in journalister i det här, så att det finns någon form av oberoende koll på vad som faktiskt sker inne i depån. Annars blir det ju bara en ren Formel 1-produkt så att säga då, som man kan leverera.
Mm. Precis. Så att, ja, men det där, det är ju ingenting som är satt heller. Det är rörligt mål där också, så att vi får se lite hur det utvecklar sig. Helt enkelt. Men det faktum att det är ingen snack om att de ska försöka genomföra det första racehelgen i alla fall, om man nu hade tvivel.
Mm. Nej, det ser väl också rätt så bestämt ut det där. Hela egentligen den här 8 kalenders eller den här 8 race-kalendern då som ligger, att den finns det. Finns det stor möjlighet att den kommer att genomföras helt och hållet? Vad som händer sen då? Det ska vi komma in på lite längre fram i dagens podd. Va? Men först och främst en liten spaning sådär. Vi körde ju tester alltså i slutet av februari, början på mars. Mm. Och mängden saker som har hänt sedan testerna innan säsongen drar igång är ju väldigt, väldigt stor. Det är massor med grejer som har hänt och det som hände på testerna saknar ju nästan relevans nu, känns det som, när man väl börjar köra i Österrike.
Det är lätt att tänka så i alla fall. Vi hade, apropå det, så hade vi ett så här redaktionsmöte om lite innehåll till första sändningarna då, och då tittar vi tillbaka. Liksom. Jag hade helt glömt bort det här med DAS. Alltså, vad heter det?
Dual Axis Steering.
Steering, ja, precis, som Mercedes hade då när de kunde dra i ratten och räta ut framhjulen. Det var ju en sån där sensation under testerna och man kunde liksom inte sluta titta på det eller prata om det heller. Och nu, jag har glömt bort att det fanns förrän jag tittade tillbaka till gamla noteringar till den sändning vi hade tänkt att göra i Australien. Samma sak med den rosa märsan. Mm. Den har man ju lite mer då i och med att man tänker fortfarande på hur teamen liksom ska hålla sig mot varandra. Så där tänker man ju fortfarande att ja, men Racing Point, de kan nog vara att räkna med. Och det är för att de har gjort den här Mercedes-kopian då som det är då. De har ju helt enkelt gjort en reversed engineering-version av fjolårets Mercedes. Mm. Men det som, precis som du säger där, att normalt sett efter sista testen, då har man 2 veckor på sig att förbereda första sändningen med innehåll och tänka på det. Nu har det gått 3,5 månader. Minst, va? Vad är det?
Ja. Ja, vad är det? Mars? Det är hela mars, hela april, hela maj, hela juni. Mm. Så att det är ju 4,5 månader sedan de körde testerna. Då.
Exakt, så då när man börjar tänka på det så här, ska man göra en så här, titta tillbaka på testerna så här, alltså kanske inte. Det var så himla länge sedan.
Ja.
Och sen så kan man ju då komma vidare på vad som faktiskt hänt sedan dess utöver det. Det här var ju någonting som hände på testerna, att man såg det här DAS-systemet som Mercedes hade och den rosa Mercedesen. Men förutom all simracing som har körts då, så har Ricciardo skrivit på för McLaren, Sainz för Ferrari, Vettel ska lämna Formel 1.
Kanske.
Ja, exakt. Men ja, until further notice. Så,
han ska lämna Ferrari i alla fall.
Han ska lämna Ferrari. En budget cap har införts, det har diskuterats länge, men det var ju det skedde ju först nu under det här breaket då. 2021-reglementet har skjutits upp till 2022. Man ska alltså köra med samma bilar 2021 med utvecklingsbegränsningar, vilket också är en så där unheard of grej i Formel 1, att alla har kommit överens om det här på den här korta tiden. Och frågan är, hade det här kunnat ske utan corona? För i mångt och mycket är det ju, alla är väl inte positiva förändringar, men i grund och botten så är ju en budget cap, att man faktiskt kom ner på en så låg nivå och så vidare, är ju någonting positivt långsiktigt för Formel 1.
Jag tror att coronan målade in alla i ett hörn där det inte fanns några alternativ, och det måste jag säga är kanske den absolut mest positiva delen av det här breaket och den kris vi har just nu. Den här sporten vi håller på med, den behövde ett riktigt stålbad för att komma till rätta med en mängd saker som gjorde den lite för ojämlik. Va? Alltså det var svårt att tävla under samma förutsättningar, och där har man ju kommit oerhört långt skulle jag säga, just med anledning av corona. Va? Så att jag håller med dig, det är nästan inget av det här som hade skett utan coronakrisen. Och det är ju lite spännande bara det. Sen tänker jag på det här med DAS då, den här dual axis steering då på Mercedes-bilen, och huruvida den är laglig och så vidare. Det var ju en stor fråga då precis när säsongen skulle braka igång då. Sen så börjar man när vi har ju en tendens inom media så att säga att blåsa upp grejer och göra för stora saker då när det blir en nyhet, för det kanske är den enda nyheten som finns just då, och det uppfattas som en jättestor innovation eller den grejen. Sen när det tystnade och ingenting har hänt, ja, då är det nästan ingen som höjer på ögonbrynen över det. Möjligen så vaknar den till liv igen då när man ser dem på banan och märker att till exempel Mercedes då som hade den här grejen skulle ha varit extra överlägsna eller någonting i den stilen. Va? Men det är lite som rapportering rent generellt om coronakrisen i media. Det är ju väldigt mycket så här rubriksökande för att få fart på läsningen och klickandet såklart då på sajter och hela den biten. Det är ju rätt uppenbart att man håller på med den saken, vilket jag tycker är lite tråkigt när det gäller så allvarliga saker som just corona. Sen är det väl en naturlig sak när det gäller massmedia rent generellt att man, det är ju en, trots allt ett sätt att tjäna pengar, att producera journalistiskt material, och sen måste man ju marknadsföra det på ett visst sätt. Det ingår ju liksom det ingår i konceptet.
Mm. lite vidare då på DAS-systemet då som var... kan inte du dra den korta liksom bakgrunden ifall att det är någon som har missat det här eller glömt bort det?
Det man har jobbat på att ta hos Mercedes är ju ett sätt att göra bilen, att förändra bilen under gång när det gäller framhjulens vinkel. För att få en bil som fungerar bra i kurvorna så måste man ha lite så kallad toe-out, det vill säga framänden på hjulen ska peka lite grann utåt. Man har dem inte helt parallella. Och det är ju för att få en stabil bil under insvängning och att den fungerar bra i kurvorna. Men det får ju å andra sidan en påverkan på bilen när man åker rakt fram. Det vill säga att man skrubbar däcken, för de rullar ju inte helt parallellt. Och man ökar temperaturen på innerskulden och sådana saker, vilket gör att livslängden för däcken då sjunker. Det Mercedes kom på, det var ju ett sätt att skjuta ratten fram och tillbaka och ändra styrvinkeln. Eller vinkeln på hjulen då, tovinkeln. Åtminstone enligt de videobevis som har presenterats så verkar de ha lyckats med det. Att man gör en liten justering då, så att när bilen går rakt fram då får man in framänden på hjulen så att de går mer neutralt, det vill säga parallellt. Och sen när man kommer till kurvan då skjuter man fram ratten igen och då går de ut till sitt läge då som de egentligen skulle ha haft hela tiden då. Det vill säga med lite grann toe-out och genom kurvorna för att få bilen att fungera på ett optimalt sätt där. Och det är ju en synnerligen snillrik lösning som de kom på då. Sen återstår det ju fortfarande om den är laglig då, så att säga, när och om någon väljer att protestera för mot det då under en tävlingshelg.
Mm. Men av allt att döma så kändes det som att den skulle vara laglig och att det var någonting de skulle prova i Australien i alla fall. Det som jag tror är lite intressant där också är att det var ju många av teamen då, kanske framförallt Red Bull och Ferrari, som liksom höjde på dels ögonbrynen men sa också att ja, vi har också funderat på någonting liknande, men vi har avfärdat det för vi tror inte att det är tillräckligt mycket utdelning för en sån grej.
För kostnaden,
ja. Mm. Men det som jag tror skulle vara intressant att se i Österrike är om helt plötsligt ett annat team dyker upp med ett DAS-system.
Det tror inte jag. De har inte haft tid till det. För att fabriken har varit stängda i 65 dagar, glöm inte det. Det finns inte en möjlighet att de har utvecklat ett sånt system på den korta tiden och utan att kunna testa det överhuvudtaget. Så att det tror jag finns inte en chans till det. Och sen är det ju så att Red Bull hade ju tänkt att protestera mot systemet i Australien för att få en rejäl bedömning då ifrån officiellt håll då, huruvida den är laglig eller inte. Varför man ändrar ju specifikationen på bilen under gång. Mm. Och bilen ska ju vara som den är när man kör ut på kvalet, så ska den ju faktiskt vara hela tiden. Mm. Sen blir det ju hårklyveri huruvida det är någonting som... Ja. Mm.
Jag tänker bara på att jag tror kanske inte att det finns ett färdigt DAS-system på en Red Bull när de kommer till första Österrike. Men däremot att visst, de har varit stängda fabrikerna, men däremot så... Det här dök ju upp under testerna, sen så var det väl ett par tre veckor tills Australien. Sen så stängdes det inte ner förrän typ 2-3 veckor efter Australien, i Red Bull i alla fall. Jag säger inte att det är Red Bull som kommer med det här heller. Och sen så har de ju då haft stängt i 65 dagar, men de har också haft öppet när de kommer till Österrike i 6 veckor. Och då tänker jag på, och det finns ingen budget cap än. Och då börjar jag bara räkna ihop tiden här att ja, men helt plötsligt så är det typ 2,5 månader åtminstone som de ändå haft tid att jobba på det.
Ja, men jag
utan att testa det, men de kan ju fortfarande stoppa i ett och börja fila på det om de tror att det är tillräckligt mycket tid i det.
Mm. Så är det ju självklart. Det är ju odiskutabelt att det är på det viset. Va? Men jag tvivlar ändå på att det har funnits tid. Förutom de här 6 veckorna som man nu har öppet. Och den tid som var mellan testerna och tills dess att fabrikerna stängde. Så har de haft fokus på, de har varit tvungna att fokus på andra saker. Jag menar, tänkt att starta all verksamhet igen efter 2,5 månad stängt. Inte helt enkelt. Och att då i första hand sätta igång och börja titta på en eventuell DAS-lösning på bilen. Det är liksom, jag vet inte, jag skulle kunna tänka mig att de håller på att titta på om det nu visar sig att Mersa, men nu är det ju förbjudet i 2021, så att jag menar, det är poänglöst att lägga pengarna på det också, förstår du?
Mm.
Så att jag personligen, jag tror inte, det kan bli som du säger, men jag tror inte det.
Mm. Jag lyfter bara möjligheten.
Mm, det är bra det. Det är ju andra som har gjort det som har frågat mig om det. Mm. Om huruvida det finns en möjlighet. Nu har ju de fått svara via podden. Men jag som sagt, jag kan inte se att det skulle hända under den här korta tiden. Så som läget har varit och är.
Nej.
Snabbt titt på kalendern. Och då ska vi inte titta på kalendern utifrån hur den ser ut, för det vet vi ju. Utan det är roligare att sitta och spekulera lite grann. Vad skulle den betyda, den här 8-race-kalendern, för förhållanden mellan teamen? Vilka är starkast på vilken bana och hur skulle det kunna se ut? Du har gjort en liten... Du har tittat lite grann på fjolårets resultat, vilket är det närmaste vi kan gå tillbaka till. Kanske inte hela sanningen, men det i alla fall ger oss en vägledning, lite grann.
Ja, men jag började tänka på, nämligen på det, att normalt sett då, så skulle vi haft 22 race i år och 20, sen så blev det då ganska snabbt då 21 och nu är vi nere på 8. En 21 race lång kalender är ju, då får man liksom lite av allt. Att det finns ju, det teamen gör är att försöka göra så breda bilar så att de funkar på så många olika banor som möjligt för att kunna ha en så bra chans på VM-titeln som möjligt eller så bra chans på så många banor som möjligt. Nu är vi bara på 8 race och varav de här 8 racen ska gå på 6 banor. Vilket då kan, tänkte jag då, förändra dynamiken lite i VM överhuvudtaget. Och då menar man liksom när de här vinsterna kommer, det kan förändra psykerna på hela team, tror jag. Och bara det faktum att vi startar med 2 race i Österrike, där de senaste 2 åren Red Bull har varit väldigt, väldigt starka och också vunnit racen. Då tänker jag så här att ja, om en Verstappen kommer in och dånar in 2 segrar till att börja med, kanske med en Albon, om de skulle visa sig vara så pass starka där på hemmaplan, så helt plötsligt kanske en Hamilton ligger, ja, vad blir det, 7 plus,
han kan vara 14 poäng bakom om det blir, ja, dubbelseger för en Red Bull då. Om vi säger att det är Max Verstappen eftersom han är så att säga favorit inom teamet och Hamilton blir 2, då är han 14 poäng efter då, efter 2 race.
Mm. Och sen så går vi vidare till Ungern, som också har varit en ovanligt stark bana för Red Bull de senaste åren. De har ju inte, alltså, Mercedes är ju alltid starka, men just Ungern har ju varit en bra bana för Red Bull också. Ja, men helt plötsligt så har vi kanske 21 poäng om de skulle lyckas verkligen klämma in det där. Och helt plötsligt så har vi ju en helt annan dynamik i VM-tabellen där en Hamilton är på bakfoten.
Visst är det så, jag menar titta på hur racet i Ungern såg ut där Max Verstappen var ju bara några varv från att vinna det, men var ju på lite tokig strategi då, så att han fick ge sig i slutändan då för Lewis Hamilton.
Så och tog även pole position.
Ja, och det är lite touch and go där mellan Mercedes och Red Bull på just den banan. Kommer vi sen vidare då till Silverstone, så är väl det en Mercedes, där kan ju Mercedesen excellera. Jag vill bara stanna lite vid Österrike och varför Mercedes inte var så bra där eller hade svårt att vara konkurrenskraftig. Det vet vi ju nu, berodde ju på att de hade ett alldeles för tight paketerad bil och svårt med kylningen. Och fick ju, jag lyssnade på James Allison i någon av de här Formel 1-poddarna och han sa ju att vi kunde ju inte köra bilen i närheten av på den kapacitet som den egentligen klarar rent aerodynamiskt för att motorn inte skulle gå i små bitar på grund av överhettning. Så att får de bara ordning på det, då är de ju lika bra eller till och med bättre än Red Bull just där.
Absolut, och det var ju en sån där avart då när man försöker bygga en bil som är så bra på så många banor som möjligt. Och då råkade det vara så att det var så himla varmt i Österrike också och därav funkar inte bilen tillräckligt bra. Men det är ju samma sak där, att i den här bredden så var Österrike en joker för Mercedes.
Exakt.
Och det kan ju hända liksom.
Och det är ju det som är så spännande och det är det som gör den här, att man gör en sån här genomgång ännu mer intrikant. Eller det blir spännande i alla fall, för att hur har de nu gjort? Och vi kommer ju att ha en helt annan kalender än vi normalt brukar se. Och vi vet ju att Mercedes, de säger ju nästan alltid det. Framförallt så har de ju det när de inte var så starka i Monaco då, på grund av sin långa hjulbas och så vidare. Att vi bygger ju inte en bil för just Monaco, utan vi bygger en bil som är så allround som möjligt för att vinna mästerskapet. Mm. Och frågan är ju då hur en kraftigt reviderad kalender påverkar, och jag pratar inte bara om Mercedes utan även de andra. Vi vet ju till exempel hur bra Ferrari var i både Belgien och Italien. På grund av att de hade bra knuff i motorn och kunde utnyttja det till 100%. Är det samma sak i år? Eller är de nu handikappade utav den här clampdown, eller vad jag ska kalla det då, som FIA gjorde på Ferrari och deras sätt att köra motorn?
Ja, och det är ju det som är grejen, att ingenting går att direkt föra över från ett år till ett annat i vanliga fall, och kanske än mindre nu då. Men bara sett till de här 8 racen då, så har vi ju 2 Red Bull-segrar baserat på fjolårskalender då. Vi har 2 Mercedes-segrar i Silverstone och Spanien där vi ska köra. Och så har vi 2 stycken Ferrari-segrar i Italien och Ferrari. Och sen så har vi lite touch and go mellan Red Bull och Mercedes i Ungern då. Så då har vi 2,5. Om man ser till banorna.
Tänk om det där stämmer nu efter de här 8 racen. Det vore ju coolt ju.
Ja, då bara en sån grej är ju faktiskt lite spännande att tänka sig på. Och det är ju det som är grejen, att om någon hamnar på bakfot eller någon får flow, helt plötsligt så kanske Silverstone är mer rimlig för Red Bull att vinna. Om de har lyckats vinna 3 raka. Vem vet? Och sen så bygger det ju såklart på vilken bil de har. Och det vet vi ju än idag inte. Det enda vi har att gå på är fortfarande testerna. Och att Ferrari kanske inte såg så himla speciellt starka ut under testerna heller. Så att det är ju såklart ett trubbigt instrument att titta på segrar förra året. Men ändå så är det ju en spännande tanke.
Det är som att få in en vägplog genom ett synålsöga. Men vilket fall som helst är det kul att spekulera, och det är det vi gör. Det är ju bara ro. Det är ju liksom, vi sitter ju som vem som helst och funderar lite grann på hur det skulle kunna se ut. Allt för att på något sätt värma igång själv. Så att man börjar tänka i rätt banor. En sak som man definitivt inte har råd med, egentligen aldrig, men som kan bli väldigt, väldigt dyrbart, det är ju att åka på en DNF. Att man inte tar sig i mål. Eller att man kraschar på en träning eller ett kval eller får starta långt. Alltså, alla former av stora poängtapp för de som har tänkt sig att köra om VM-titeln kan ju bli oerhört ödesdigra.
Ja, men tänk dig det, för att det är ju... Säg att man har i alla fall en kasshelg alla Tyskland förra året för Mercedes. Men då har man ändå, förra året så hade man 20 race att köra bra på sen. Och om man har en eller 2 kassahelger i år, då har du bara 6 helger på. Det kan vara över. Alltså tappar du poäng första racet, då kan det vara helt omöjligt att ta sig igen.
Säg att Hamilton vinner och en sån som Verstappen då, som vi tror är en potentiell utmanare, nollar. Att köra ikapp 25 poäng på en Mersa, det är fan omöjligt.
Eller hur? På 7 race?
Ja. Ja, på hur många race det än blir. Det är väldigt, väldigt svårt i alla fall att göra det, sett till kapaciteten som både Mercedes och sånt som Lewis Hamilton har. Eller vi kanske bara ska säga Mercedes, för det kan ju lika gärna vara Valtteri Bottas. Men vad jag vill peka på är att inte komma i mål har man inte råd med, kort och gott, om man på riktigt allvar ska vara med och slåss om mästerskapet. Så det gäller att tänka till när man ger sig in i situationer också. Kanske i lite högre grad i år än vad det har varit tidigare säsonger då, när man har 21 eller 22 race på sig att reparera en eventuell nolla någonstans. Då går det ju, men ponera nu att vi får ihop 8 och så kanske det blir då totalt 15, som jag ser i någon sinnevärld, 15-16 race max. Då har det ändå försvunnit 5-7 race från en ursprunglig kalender, och det är mycket poäng. Och det minskar ju då marginalen, felmarginalen så att säga. Så att det gäller att vara oerhört noggrann, tror jag, rakt igenom. Spännande också att man har bestämt sig, nu tror jag inte det kommer att spela någon avgörande roll i och för sig, va? Men till racen på Silverstone så har man bestämt sig för att köra de 3 hårdaste gummiblandningarna första racet, och sen så tar man bort den hårdaste gummiblandningen till race nummer 2 och går en mjukare som mjukast då. Sen får vi se om det egentligen gör någon större skillnad, för jag tror att man kommer ändå åka på de där mittendäcken till största delen, så det kanske inte har så avgörande betydelse. Men det är klart, i kval så måste man ju alltid köra den mjukaste gummiblandningen, och då kommer ju det kanske att ändra förutsättningarna en aning då, när man kommer till första stinten då, om man har gått mjukare då till race nummer 2.
Jag tänker vidare på de här DNF riskerna är ju att har vi någonsin haft en så emotsedd Formel 1-säsong som just nu, när man har varit utan den så himla länge. Och tänk då om det vore ju, jag tror att Chase Carey sitter och liksom får heta svallningar när han tänker på att om, för att jag menar VM kan vara avgjort om det vill se illa efter 4 race.
Mm.
Så att det blir 8 race och sen så har titelutmanande, de som har en chans, klanta till dig i varsitt race.
Mm.
Och sen just. Så har de leder Hamilton med 30 poäng med 3 race kvar. Ja, det är ju mer eller mindre över. Over kan man se det som.
Jo, men så är det ju. Va? Men sannolikheten för att det bara blir 8 race är dock väldigt liten som jag ser det. Och då glider vi in lite grann på vilka som skulle kunna vara tänkbara kandidater till att utöka den här kalendern. För jag börjar nu ganska kallt räkna bort Mexiko, USA, Brasilien, Vietnam. Som var på den här första ursprungliga. Jag tror inte det blir något. Jag tror inte det blir några flyaway race överhuvudtaget när det gäller dem. Vi vet att Kina har erbjudits att arrangera 2 race. Men där har vi ett nytt utbrott av virus på gång i Peking till exempel. Och inte major ändå, va? Men tillräckligt oroande för att kanske myndigheterna i Kina väljer att inte tillåta något race. Eller att Formel 1 kanske till slut drar sig undan att eventuellt köra då i Shanghai 2 helger på raken så att säga då. Att Bahrain och Abu Dhabi kan ha ordna race, det däremot tror jag känns ganska safe sett till att Formel 1 kan ha en kontrollerad liksom, förflyttning dit och att man är på ett sätt, ja du vet, det som krävs, den här bubblan, biosfären som har pratats om. Så att nu tror jag att man kan få upp en 13, 14, 15 race. Och sen har vi ju hört då att Mugello står som en kandidat vidare i Europa. Vi har också hört att Portimão i Algarve, Portugal, för djupa diskussioner just nu med Formel 1 om att arrangera race. 2 emotsedda banor, för min del i alla fall. Jag tycker det skulle vara skitfränt om de körde på båda de där. Två banor som är otrampad mark för Formel 1-teamen, vilket är en ny faktor att ha med i spelreglerna för vilka team som är starkast var.
Mm. Ja, men det där det piggar ju alltid upp, oavsett om det är en ny bana eller en gammal bana som återkommer. Att när man inte kört på någonting året innan så tycker jag att ett sånt race får en extra nerv. Alltså. Och speciellt en Mugello där, liksom, var det inte Webber som sa att nackarna kommer gå i 2 delar? Liksom,
men det fattar jag inte varför han tycker. Jag vet ju Mugello-banan, så jag kan inte riktigt se varför den skulle vara tuffare på nacken än Barcelona eller andra. Så det går ju fort i svängarna där också. Men han har väl annan och bättre erfarenhet framförallt än vad jag har runt omkring. Men bara sett i själva banan.
Han har väl det?
Jo, men alltså, jag har ju också sett ett antal Formel 1-lopp och har sett hur förarna ser ut efter på väldigt många olika banor. Jag kan inte riktigt förstå vad det är som gör att han tar den här rätt så tuffa stansen då runt omkring det just. För de är ju supervältränade i nacken, grabbarna.
Än en gång, alltså jag har ju kört den här på mitt PlayStation. Så att jag har ju...
Totalt slut.
Jag har så hög force feedback i min ratt. Den är för hög, alltså. Jag vet inte hur man ställer om det. Jag har inte bemödat med det. Så att, och jag blir ju jättetrött alltså, när jag kör på mig.
I nacken?
Så att jag nej, men i mina biceps. Och det måste man ju kunna översätta ganska direkt till en riktig F1-förares nacke, tror jag. Vad jag vet, i alla fall.
Viaplay F1-podcast rullar vidare och vi har haft det vanliga kalendertugget, Erik, som man måste ha när läget ser ut som det gör. Vi har ju pratat om hur mycket som har hänt sen testerna nu inför premiären. Vi har pratat om de här 8 racen då, hur det skulle kunna se ut baserat på resultaten förra året. Och att vi har kommit fram till att DNF, för det har man definitivt inte råd med. Vi har också varit inne på det här med att Kina eventuellt kan arrangera 2 race, om det nu blir något där. Att Algarve och Mugello finns med på tapeten. Men Bahrain är ju intressant också, för där dyker upp en ny bankonfiguration som framförallt Ross Brawn tycker ser väldigt intressant ut. Någon form av nästan oval. Ett ytterspår kan vi nästan säga runt omkring Sakhir då, eller Bahrain International Circuit. Har du sett layouten?
Ja, det har jag gjort, och jag som numera är de senaste 2 åren har blivit ovalexpert då efter IndyCar.
Just det.
Jag kan ju konstatera att det här är ingen oval faktiskt.
Nej, den svänger ju inte bara åt ett håll, så att, och dessutom högervarv.
Mm. Men om man tittar då lite på, nu försöker jag hitta den. Hur lång är den? Det kommer ju ta 10 sekunder att köra runt den.
Jag försökte faktiskt få reda på hur lång den här layouten var, men jag har inte lyckats hitta någon angivelse för det. Men jag konstaterar att den är väldigt kort i alla fall. Jag såg något datasimulerat varv, och det var väl inte ens på en minut om jag såg rätt. Men jag är helt för layouten. Jag tycker den är svincool.
Ja, men det är än en gång där också, att om man kan ändra, jag menar, jag såg att Hamilton ville att man skulle köra Sochi, ja, omvänd, vad heter det, bak och fram,
baklänges
heter det. Inte bak och fram, och jag menar, det gör ju någonting nytt, så att köra två race i Bahrain, det är ju som det är, det tar jag om vi får det, men kan de hitta en annan layout, för det är ju det som är poängen, att det finns ju hur många olika konfigurationer som helst på i Bahrain. Samma sak som Paul Ricard. Men något färre i Bahrain då. Men just att testa någonting nytt. Och det vore kul att se. Jag tänker tillbaka på liksom Hockenheim. Gamla Hockenheim. Att man kunde få lite sån här. De ligger och dånar på full gas. Och försöker liksom slipstreama om varandra. Det hade varit väldigt coolt, tycker jag.
Verkligen, och så som den här ser ut, så är det ju väldigt mycket långa raksträckor. Det blir ju väldigt mycket slipstreaming bakom varandra och försöka hitta en bil som är effektiv genom luften då, som man sen då dessutom har stabil under inbromsning så man kan gå på insidan och förbi. Och var lägger man DRS-zoner på en sån här bana? Ja, då har ju i Bahrain så hade man ju mellan kurva 3 och 4 förra året. Sen hade man ju då mellan kurva 10 och 11 och sen över start och mål, som hade 3 stycken DRS-zoner.
Här kan man ju ha en...
Vad sa du?
Har det fritt bara?
Ja, visst. Ja, men öppna när du kan och vill. Mm. Nej, men återigen, jag är positiv. Vi försöker hitta någon bra bild eller länka till någon sida som har bankkonfigurationen och lägger den på vår Facebook, så kan ni se hur det ser ut. Mm. Jag är positiv. Jag är alltid positiv. Till förändringar, nej det är inte, men den här gången är
det. Till den här förändringen är du positiv.
exakt så är det. Mm. Men ja, Bahrain, de har ju den här endurance-layouten också som inte varit så lyckad. Man körde i Formel 1 via den ett år och det blev inte alls bra. Det var någon konstig vägövergång där som stökade till. Jag vet inte, det var, man tappade rytmen. Man tog ju bort hela det där sköna S-partiet, kurva 6, 7, 8. Mm. För något långsamt skräpparti med någon hårnål. Det var inte alls det som man ville ha ifrån banan i Bahrain. Men det var en annan layout. Jag minns faktiskt inte varför man gjorde den förändringen den gången. Men bra blev det i vilket fall som helst inte. Det finns väl en del olika varianter även i Abu Dhabi att köra om man skulle vilja det. Mm, det var väl GP2, undrar, det var GP2 Asia eller om det var GP2 som körde en där man vek av vänster innan man kom fram till, nu ska vi se, du vet ju i Abu Dhabi så är det ju kurva 1 och sen så går det igenom några S-kurvor och sen så kommer det då till den här långsamma chikanen innan kurva 7 som då är hårnålen innan första raksträckan. Innan den här chikanen så vek man vänster. Och så ner för en liten backe. Så kom man ut lite längre fram på raksträckan. Så man tog bort det där tråkiga partiet. Som jag tycker. Kurva 4, eller 5, 6 och 7. Och det är möjligt att använda den. Kanske om man vill. Om man vill köra två race i Abu Dhabi istället för i Bahrain. Men vi får se vad de kommer fram till. Det är ju lite roligt ändå att Ross Brawn ändå gillade den här. Nästan ovalen då, om vi kan kalla det i Bahrain. Mm.
Men det är ju det att de tittar ju på alla möjligheter och då ser väl allt bra ut. Jag menar, det är ju lite så man själv känner också. Om vi nu kommer in på det här med kvalracen och omvänd startordning som diskuterades om att kanske testas redan i år i de respektive andra racen då på i Österrike och Silverstone. Det var ju en sån här grej som väldigt många i alla fall var kändes i grunden positiva till. Och sen så förstår man väl att det var Mercedes då som vi fick reda på av Mark Hughes för ett par veckor sedan i podden. Att det var nog Mercedes då som hade motsatt sig det.
Ja, det är ju klarlagt också nu eftersom Toto Wolff fick ut och förklarade varför. Mm.
Vad var varför då?
Jo, för att de har ju en konkurrensfördel som de inte vill släppa. Det var ju den enkla förklaringen. Mm. Och det, jag hörde Valtteri, eller jag såg Valtteri Bottas hade uttalat sig i ungefär samma riktning då, att det är ju, it's a bit unfair, sa han. Men det var ju aldrig frågan om någon rättvisa det här, utan det här var ju något, ett sätt att spice up showen lite grann. Att ha ett kvalrace när man kör två race samma helg. Och det var ett utmärkt tillfälle att testa den varianten. Men då kommer vi tillbaka till det här att Wolf vill ju gärna ta en Grand Slam här och vinna båda mästerskapen alla de här åren under det nya reglementet 14-20. Och han är inte det minsta intresserad av att göra någonting som kan äventyra deras fördelar eller deras konkurrensfördel gentemot de andra. Så ett fullständigt rimligt beslut att rösta ner det här ifrån hans sida, som jag ser det. Men till nästa år däremot så öppnar det ju upp för den här förändringen, och det är det som har kommit på bordet igen. För dels har man ju förändrat röstningsförfarandet till nästa år, att det räcker med 7 av 10 team som är överens, vilket var ungefär det övertag man hade på den här omröstningen redan i år. Men till nästa år så kan man ju definitivt rösta igenom det, och då skulle det kunna bli verklighet i alla race. Att man hade ett icke-poänggivande kvalrace istället för kval som då gjorde startordning till racet.
Då vill jag lyfta en sak, att jag skulle yrka på, om jag fick bestämma i Formel 1, vilket jag inte får, konstigt nog, men att köra de här kvalracen i alla race. För det som händer då är att då tar man mästerskapsordningen och så vänder
första
man på
racet.
Den.
Första racet.
Ja, exakt, i kvalracet då. Och sen så är poängen då för en Hamilton som leder VM, säg, är att han ska komma så långt upp som möjligt så att han får starta kanske femma i huvudracet då på söndagen. Poängen är då, gör man det i Monaco så kan det bli lite kris. Mm. Tror jag. Mm. Så jag tror att man skulle hellre då göra vid fem tillfällen.
Välja ut några lämpliga banor för det här, menar du?
Exakt, där man faktiskt kan ta sig om. Så att det inte blir liksom kris och panik. För det vet man ju, att tänk dig liksom Hamilton ligga bakom en Williams. Eller två Williams i Monaco. Ja, i för sig. Då,
frustrationen, så, härligt. Ja, jag skulle välkomna alla dagar i veckan.
Jag vet, men det blir nästan ännu värre. Förstår du? För att om man ser det på i mästerskapsordning då. När man ska köra det här kvalracet i Monaco. Då blir ju... Då har vi Williams, George Russell först av alla. Och den som är tvåa är Robert Kubica. Det är han ju inte, men ni förstår min poäng om man baserar på förra året. Och han är inte tillräckligt snabb för att ta sig om Russell. Och den som är bakom honom är inte tillräckligt snabb för att ta på... Förstår du? Det blir bara... Jag fattar. Det blir ju kaos liksom.
Jag fattar. Samtidigt är det 1 av 22 race. Va? Det spelar roll. Det är bara kul. Sen kanske det nedvärderar racets värde. Totalt,
ja, men det, exakt, jag är lite rädd att det blir ett spektakel då istället för att det blir riktig racing. Men däremot om man gör det i en Belgien eller om man gör det i Österrike för all del, eller Silverstone som faktiskt passar att köra om på, då är det bra. Och dessutom så kan det vara lite så här, ja men just det, den här helgen är lite extra spännande för att vi gör det på det här sättet istället. Jag tror att man ska vara lite försiktig med att, och det är därför det är synd att de inte testade det. Hade de kunnat testa det i år, då hade de bara sagt, nej men det här blir ju bara kaos, det blir inte alls bra, vi skiter i det istället. Så är man klar med det istället. Jag tror att till nästa år, om de ska göra det här, säg att de bara säger, ja men vi gör det på 10 race. Och så märker man efter första gången att, eller de första två gångerna att det här var ju inte...
Typ som det här fantastiska kvalsystemet vi hade för några år.
Ja, men exakt. Då måste de liksom gå tillbaka eller genomföra det. Någonting som ingen gillar. Så att det är ju synd att de inte gjorde det, tycker jag.
Ja, bara det är genomtänkt och att man vet vad man pysslar med, så är jag för det där också. Men du pratar ju väldigt förnuftigt här, att det är klart att vi inte kan ha det på alla ställen. Utan det är ju en begåvad tanke liksom, att välja ut ett antal race med goda förutsättningar till ett bra... till bra underhållning. Det tycker jag är ett bra ingångsvärde, så att säga, att man vet att det här kommer det verkligen att tillföra något. I Monaco skulle det ju inte tillföra något. Nej, mer än en massa kaos.
Ja, precis. Och vad är en... Visst, det är kul för George Russell att vinna i Monaco, det kanske han inte skulle göra ändå, men du förstår min poäng där. Och vad är den Monaco-segen då värd?
Exakt.
Den kommer
exakt.
Alltid finnas en liten asterix runt då, och det tror jag inte heller är bra då, men gör det på ett sätt så att den bästa föraren fortfarande har chans att vinna, men kanske har lite större uppförsbacke på vägen dit.
Du är klok som en pudel, Erik.
Ibland så. Ibland. Mm. Ibland
man,
inte.
Man blir överraskad, kort och gott.
Exakt. Det händer så sällan.
Fel. Det var inte det var elakt av mig. Jag tycker att du är alltid klok. Då undrar vi så här hur klok det är för Andy Cowell som är boss på Mercedes HDDP.
HPP. High Performance Powertrain.
Just det, så heter det. Det som tidigare var Ilmore och som gick över i där High Performance Powertrain. Andy Cowell har ju varit chef för det då. Sen, det var egentligen, han är ju mannen bakom den här fantastiska turbomotorn med hybridsystem som Mercedes har varit så oerhört framgångsrika med. Men han har ju varit med på andra motorer som har varit bra också. Jobbat både på Cosworth och på BMW. Där han också haft väldigt, väldigt stor påverkan på dessa motorer. Och BMW är en riktig benchmark rent hästkraftsmässigt när de kom in i Formel 1 i början på 2000-talet där. Och Andy Cowell har ju nu bestämt sig för att lämna Mercedes officiellt 1 juli var det, tror jag. Som han då lämnar sin post och den tas över av en man som jag inte kommer ihåg vad han heter, men hade lite speciellt förnamn. Du kanske har det där?
Jag har det inte, men
vi tar reda på det innan vi har pratat färdigt. Ja. Hur som helst så kommer han att hänga kvar då i någon form av konsultroll då. Övergångsperioden kommer säkert att bli ganska lång. Sen vad han ska göra istället, det är inte riktigt klarlagt va? Men det var något nytt spännande projekt om jag förstod saken rätt.
Ja, det är väl det de säger också, att han kommer stanna inom Mercedes då, men att han kommer ha huvudansvar för något projekt då, som är icke namngivet än, men man kan väl gissa att det här är någon större satsning inom gatbilar eller i någon annan form då. Men det som jag tycker är, dels är det ju ett så här avbräck kan man ju gissa då för Mercedes, att de så att säga tappar Andy Cowell. Det är ju precis på samma sätt som jag menar, en chefdesigner som kanske är lite mer så här, en James Allison, skulle han lämna, det skulle inte vara bra för Mercedes. Så att, men däremot så får mig att tänka på liksom hur viktig motivation är i Formel 1. Jag tänker på Gordon Murray till exempel, som var den här superstjärnedesignern som jobbade för Brabham och tog alla de här väldigt finurliga uppfinningarna egentligen. Han kom på depåstoppen, han började göra de första kolfiberdelarna i Formel 1. Det var han som gjorde den här fancaren i Brabham då, som kördes en gång på Anderstorp. Det var egentligen som en fläkt som sög ner bilen asfalten på 70-talet. Sen så lämnade han bara Formel 1 och när han var hos McLaren, men han gjorde sen då den här McLaren F1-bilen, alltså gatbilen som sen vann Le Mans och är väl en av de mest ikoniska bilarna i bilhistorien. Och vi träffade ju honom med den här serien Ninas Formel 1 med Nina Kennedy Pettersson då, där vi gjorde en del intervjuserier, och han pratade just om motivationen, att han hade kämpat som ett djur i över 10 år i Formel 1 och han hade ingen motivation till slut.
Nej, men jag kan också se att han har ju Andy Cowell har ju varit med så oerhört länge. Han kommer att ersättas av Hywell Thomas. För övrigt. Hywell. Hywell. Ja, Hywell Blomqvist skulle funka skitbra. Ja.
Cool.
Hywell Thomas. Jag tror att
en ny hund så. Kanske.
En ny hund, ja. Hywell ska han heta. Absolut. Ja. Skitbra. Eller Cowell kanske. Hur som helst så är det han som ersätter. Men ja, han har varit med länge. Han har jobbat för det här företaget, HPP då, och dess företrädare Ilmore då, i 16 år. Och det är en lång tid. Och han är ju på toppen nu. Han kan liksom inte komma högre.
Nej.
Och det man säger är att han ska konsultera Mercedes-Benz AG då, on a major future project fram till åtminstone fram till tidigt 2021. Så får vi se vad det blir för hans del så småningom. Han har säkert en bra slant på fickan. Han kanske tycker det är kul att bara lägga av, vila. Alltså, allt är ju inte alltid att arbeta. Men samtidigt, såna här människor behöver ju någonting för att drivas framåt också. Han kanske har hittat något nytt spännande projekt som han känner är roligt att pyssla med.
Det jag tror är poängen här. Att jag tror att man fokuserar så himla mycket på förarna i Formel 1. Att det är liksom så här, har Alonso motivation, har Kimi motivation att köra ett år till, Vettel, han verkar trött, han har ingen motivation. Men det där gäller ju alla medlemmar i teamet i stort sett. Vilket jag får också tänka på apropå coronatider, att som Günther Steiner uttryckte i Autosports intervju med honom i en podcast där, så säger han att jo, men nu när det blir så hektiskt schema, att det blir ju 8 race på 10 veckor, hur tror du att personalen kommer känna för det? Han bara, nej, men nu tror jag att nu har de varit utan så länge och de är glada att ha sina jobb kvar och glada att vi överhuvudtaget kommer komma igång. Så att jag tror inte att det kommer vara något problem med den här hektiska schemat. Och det är ju det där som är, man ska inte glömma bort att vilken teamsport Formel 1 är. Och då tänker jag igen på andra sådana där namn som har haft lite bristande motivation. Adrian Newey, stjärndesignern hos Red Bull, som har, det känns som att han har kommit och gått i Formel 1 varannat år ungefär de senaste 10 åren. Det stämmer väl inte riktigt, men det var ju det som gjorde att Ross Brawn hoppade av efter mellan Ferrari och Honda.
Mm,
var det, va?
Mm. Han åkte och fiskade. Mm. Rätt länge. Rory Byrne är väl ett annat bra exempel på en kille som bara till slut kände att nu räcker det. Och det var väl också en kombination av att hans arbetsgivare också kände att det behövs lite förnyelse. Och det är väl en kombination där alla måste känna av vad som är det rätta, så att säga. Och jag har ju en känsla av att när det gäller Mercedes High Performance Powertrains, HPP, så är det en så pass stor organisation, så att Kao lämnar i det här läget behöver ju inte nödvändigtvis betyda att man slår en nål i ballongen och den bara psh, och så är det slut liksom. Utan de är väl försedda med ingenjörer som vet vad de håller på. Det Kaul har gjort nu på senare år, det är väl att överse operationen på något sätt, va? Och så är det ju även med en sån som Adrian Newey numera, va? Han är ju inte vid ritbordet på exakt samma sätt som det var tidigare. De är ju numera chefer och hanterar verksamheten, ser till att saker och ting går i rätt riktning, men det är ju egentligen viktigare än att man är mer hands-on på olika projekt. Och det kanske det, kan det vara det som är sånt som Andy Cowell saknar möjligen? Att han vill vara mer hands-on på någonting, vara med och ta någonting från grunden igen?
Kan jag absolut tänka mig, men jag tror också att det är en sån grej att nu det faktum att vi kommer behålla de här motorerna under ganska lång tid framöver, vad är det? Åtminstone 6 år till, va?
Med de här motorerna, 2025, va?
Så är det väl dags. 5 säsonger då. Mm. Och då är det väl ju mindre liksom utvecklingsmöjligheter man har, desto mindre utmaning blir det och desto kanske motivationen vacklar lite grann. Och det var ju det som var för Adrian Newey till exempel. Det är det som varit den här grejen när man skulle förenkla och tänk dig 2021-reglementet som nu är 2022-reglementet. Att hur många, typ Andy Green i Racing Point, han var ju stor motståndare när det här började diskuteras för att det fanns så lite svängrum för att ingenjöra den där bilen och hitta på nya grejer för att det var så tajta regler. Och då, det är det de drivs av och därav tycker de inte är lika kul.
Så är det säkerligen. Och när det gäller motorerna så är de ju dessutom frusna nu rent utvecklingsmässigt ännu hårdare fram till det, så att det är tanken att ta en ny motor i bruk då, om det nu blir så mycket ny motor. Det är väl mest prat om att ta bort MGUH och sen fortsätta på den inslagna linjen. Sen är ju det en jättestor förändring för motortillverkarna att få till det. På samma tema, Erik, det har vi inte nämnt någonting om, men det har ju faktiskt slagits ner lite grann ytterligare på det här med hur man får köra motorerna då. Lex Ferrari förra året då, när det gäller eventuellt att lura bränsleflödesmätaren. Det har gjort att det har kommit en extra sån som teamen inte kan läsa av själva, utan bara FIA kan läsa av. Det är en del. Nu har man ju begränsat hur mycket olja som får förbrännas igen. Det är ju inte första gången. Oljeförbränning, det har ju funnits hur länge som helst. Att man bränner olja i bensinen då för att få en bättre smäll eller mer effekt helt enkelt. Stabilare effekt också från motorn då. Och är absolut ingenting nytt, utan i princip alla har använt sig av den här tekniken då. Nu har man ju dragit ner på hur mycket som får gå åt och man kommer att göra ännu tajtare mätningar, kontroller ifrån FIAs sida angående det här, och man har satt gränsen till 0,3 liter per 100 kilometer olja som får förbrännas. Och oljan ska bara ha ett enda syfte, och det är kylning och smörjning, ingenting annat. Den ska inte på något sätt kunna användas i förbrännande syfte. Och det här försöker man ju då komma åt genom att se till att teamen håller nere förbrukningen till ett minimum. För då vet man att om de inte får förbränna mer än det här lilla då, som jag nämnde, då är det ju ytterst svårt att ha någon nytta av eventuell olja som går in i förbränningskammaren och används till att generera effekt. Och det här verkar vara något form av samarbete som har gjorts mellan Ferrari och FIA och man kommer fram till det här och det där är ju lurigt med Ferraris hemliga uppgörelse med FIA då, angående vad de gjorde med sina motorer tidigare då, vilket de nu inte längre får göra, men där FIA då blev tvungna för att få stopp på Ferrari och göra det här och slippa en lång undersökning av det hela, så kom de överens om en hemlig uppgörelse där ingen annan heller får veta vad Ferrari gjorde, för Ferrari vill inte släppa ut den tekniken till allmänt åskådande.
Nej, mystiskt.
Mycket mystiskt tyckt.
En annan grej då, apropå förberedelser för premiär, än en gång, pris över 2 veckor bort, det är ju att Renault kör idag och imorgon tester på Red Bull Ring.
Ja. Men på demonstrationsdäck och med en 2018-bil, ska komma sig ihåg, mest för att få fart på förarna. Och teamet som är där är deras demonstrationsteam, inte någon från race-teamet. Då. Det har ju att göra med karantänregler och sådana saker. Då.
Ja, och Alfa Tauri är på väg till Imola för att testa deras 2018-bil. Då.
Just det. Frågan är om det är fler team som kommer att göra samma sak. Vi vet ju, som vi nämnde förra veckan, då, att McLaren inte kan göra det, för de har inte Honda-motorer så det räcker att köra 2018-bilen, för den kördes nämligen med Honda-motor. Och det går liksom inte att konvertera om den då till de nuvarande Renault-motorerna. Vilket naturligtvis är ett avbräck för deras del. Men jag tänker sådana som Alfa Romeo, de här, kommer de att göra något liknande? Eller har de inte råd att göra, eller vill de inte göra det? Och har de tillgång till motorer? Jag menar, de som köper motorer, de leasar ju sina motorer från motortillverkaren. Och har ju inte alltid tillgång till dem när inte bilarna används under tävlingshelg.
Ja, alltså Racing Point ska jag köra nästa vecka, tror jag att det är, med Lance Stroll, en sån här promotional day. Det är den första
filmingdag, men det gör de ju med årets bil.
Med årets bil.
Ja, precis. Och där har de ju tillgång till allting.
Men exakt, och det är väl kanske det därför de gör det, kan jag gissa då. Att de använder en sån här promotional day för att komma igång på det viset. Och det skulle väl McLaren kunna göra, såvida de inte använt deras 2 som de har per år då. Det vet jag faktiskt inte.
Right. Vi börjar väl så smått att närma oss slutet på denna podcast. Vad ska du göra den här veckan?
Planera vidare mot... Ja. Det är ju som sagt 8 race på 10 veckor, så att det är ingen tid att förlora.
Nej, det är det inte. Jag vet vad jag ska göra. Direkt efter midsommar. Ja, det ska jag definitivt göra. Jag ska fira midsommar som alla andra. Lite sådär ute, utspridda släkten. Har inte råd att bli sjuk just nu, tvärtom. Och sen ska jag faktiskt i början på nästa vecka provköra nya F1 2020.
Just det.
Det ska bli kul. Inte bara det, utan jag ska... köra det kommer bli en 20... extremt dålig jämförelse, men jag ska prova hur det är att köra i simulera i tv-spel, och sen ska jag direkt köra en riktig Formel 1-bil. 2007 är det faktiskt. Och det är den Johan Raja Mäcka har nere på Anderstorp. Men det som är cool den här gången, det är att jag ska få köra hela banan.
Oh, wow.
Inte bara halva. Och det ska bli coolt. Och det ser ut att bli kanonfint väder och hela den biten. Så att det här kommer ju bli en miljarddag. Det kommer komma att bli så himla kul.
Jag säger så här, att ni alla som hör Jannes planer där känner säkert en viss mån av avundsjuka. Men tänk på mig då, som jobbar så nära Janne men ändå så långt ifrån Janne i såna här gräddfiler.
Håll med då.
Liksom, ja, jag kommer.
Det var inte svårt att bjuda.
Nej, exakt. Men vilka, tar du med någon lyssnare också eller?
Nej,
eller
det tror jag faktiskt
100?
Inte. Ja, 100 lyssnare. Nej, men banan är väl öppen, så det vill jag komma förbi.
Ja, exakt.
Så det är nog ingen fara. Ja, men det ska bli kul. Det är vi där tisdagen den 23 och kör lite igen på Anderstorp. Johan Rajamäki, eller som Rajamäki Racing då, som har de här Williams-bilarna då, som figurerar där, man får komma dit och få en F1 upplevelse. Man får inte köra Formel 1-bil på det sättet som många tror, utan man får uppleva hur det är att köra en Formel 1-bil lite grann, köra runt lite grann. Det är ju superkul, är det. Värt varenda krona och sekund.
Precis.
Så att det är det som kommer att hända. Ja, det om detta. Slut på podden, känns som.
Ja. Och är vi tillbaka nästa vecka?
Det är vi. Från Anderstorp är jag då. För det är där jag är då. Så att jag spelar in i garaget där. Och du kanske är där också, man vet aldrig.
Det kändes som jag fick en
arm, en armbåge.
Exakt. Vi får väl se.
Tills dess, ha det fantastiskt bra. Och en trevlig midsommar nu alla. Så hörs vi om veckan.
Just.